Her ved høyskolen så har vi en rektor som ikke bare er sterkt personlig engasjert i mangfold og likestillingsfeltet, men som også kan mye om dette og er leder for den nasjonale komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Jeg har derfor ikke umulige arbeidsforhold. Mangfold er dessuten en av våre kjerneverdier, og her på disse fine bildene ser vi rektor bokstavlig talt walking the talk, eller the value, under årets Pride Parade. Nå skal ikke dette være et kurs om skjeve perspektiver i høyere utdanning, men bildene illustrerer et eksempel på hvordan toppledere, i dette tilfellet fra UiO og HiOA, kan gå foran og være rollemodeller for aksept og å fremme positiv forskjellighet. Her da vil jeg som de første akademiske institusjonene i Norge delta i Norges største feiring av skjev kjærlighet. Aktiviteter som dette er med på å skape et inkluderende arbeidsmiljø og studiested preget av inkludering og mangfold. Med det så gir jeg ordet til den første innvandreren i Norge som steg helt til topps i en høyere utdanningsinstitusjon, rektor Kurt Rice.
Tusen hjertelig takk for det. Tusen takk. Veldig fint å se en så mangfoldig gruppe her i morges. Det bildet minner meg på at jeg leste nå ganske nylig om altså Pride, vet du, det skjer hele året, forskjellige plasser og sånt, og det var en Pride Parade i Kirkenes her for en uke siden eller noe sånt. Og det som jeg leste, det var at det var 40-50 stykker fra Russland som hadde vært med på det. Men noen av dem måtte markere seg på en eller annen måte, at de ikke kunne ha bilder av seg selv lagt ut på Facebook eller andre plasser. Og det synes jeg var virkelig et tankekors, ikke sant? Og på den ene siden så skal ikke vi myke opp med våres arbeid innenfor den rammen som vi befinner oss i her i Norge. Samtidig så kan det være nyttig å huske at dette arbeidet er på veldig forskjellige stadier i forskjellige land. Jeg kan ikke med hånden på hjertet stå her og beskrive meg selv som et levende bilde av mangfold. Det synes jeg er vanskelig å gjøre. Samtidig så er det litt å hente der, kanskje. Kanskje det som Vibeke sa innledningsvis. Vi er veldig opptatt av kjønnsbalanse i Norge. Jeg selv har opplevd å bli kvotert inn i komiteer, fordi det var for mange kvinner som ellers kom inn. Den beste fortellingen jeg har om min egen minoritetsstatus kom fra den gangen jeg hadde en ettåring i 1995 i Tromsø og prøvde å få barnehageplass til han. Og den gangen så var det veldig vanskelig å få barnehageplass, og man måtte prøve å finne dagmamma eller finne på en løsning med naboer eller andre ting. Men så tenkte vi at nei, vi prøver det her, og så søkte vi barnehageplass. Og overraskende for alle så fikk vi den barnehageplassen, og begrunnelsen for det, det var at sønnen min, han snakket et minoritetsspråk hjemme, namely English. Og så tenkte jeg, ok, this is maybe pushing it a little too far, but you know, at that time I thought you gotta take what you can get. En del av fokuset i dag, eller hele fokuset er kanskje mangfoldsledelse. Og det er da noe som man kan diskutere innenfor rammen av diskusjoner om ledelse. Jeg har en. Som går til opptak. Ja. Innenfor rammen av å diskutere ledelse, det er kanskje det som er veldig viktig å huske. Hva er det som vi prøver å få til i lederroller? Hva er det som vi prøver å hjelpe kollegaer i lederroller til å jobbe med? Hvis jeg skal sette det veldig på spissen for meg selv, så føler jeg at kjernen av min jobb er å prøve å legge til rette for at andre kan drive med god forskning og god utdanning, eller at studenter kan drive med gode læringsprosesser og læringsopplevelser. Og det er det som motiverer meg i min hverdag, og det er det som det er den rammen som som er viktig for meg når jeg tenker på mangfoldsledelse. Det er veldig, veldig, veldig fort gjort når vi snakker om mangfoldsledelse at vi begynner å snakke om grupper. Det er viktig, og det skal dere helt sikkert gjøre en del i dag, og det støtter jeg. Samtidig så finner jeg det mer interessant å snakke om verdier. Og det er verdier i leder, utøvelse av ledelse, som kan tjene det som vi prøver å få til med mangfoldsledelse. Og en ting som jeg føler at kollegaer i lederstillingen ofte undervurderer, er den muligheten de har i den stillingen til å ta en verdibasert tilnærming til den jobben som de gjør. Altså, du må vite hva du står for, og du har en posisjon som leder til å gi uttrykk for det, til å sette ord på det, og til å velge dine handlinger ut fra det. Og kanskje i det perspektivet som jeg nevnte om ledelse, kombinert med verdier, kanskje det viktigste, eller en av de viktigste verdiene i hvert fall, er å jobbe for å bygge et godt arbeidsmiljø. Det er masse forskning på effekten av arbeidsmiljø. Hvordan er det når folk, hva slags effekt gir det når folk trives på jobb? Det er masse forskning på det, og det er en enorm effekt. En utrolig viktig ting som du kan gjøre som leder er å ha fokus på at de som jobber i ditt miljø trives. Og det lønner seg, for de er mer produktive. De har det bedre. De er bedre kollegaer. De er bedre lærere, bedre forskere. Hvis vi fokuserer på arbeidsmiljø, hvis vi fokuserer på noe så enkelt som trivsel, så får vi bedre prestasjoner også. Og det er ikke sånn at vi gjør det av den kyniske årsaken, men poenget er at det er faktisk når du føler deg presset fra din sjef til å levere på resultater, altså en av de gode måtene å levere på resultater på er nettopp å fokusere på arbeidsmiljø. Og det er en veldig fin sammenheng for å ha en økt bevissthet rundt mangfold. Og det er et annet punkt som jeg har lyst til å si da til ledere og til vi som prøver å utvikle ledere, at man må ha en bevissthet om sine egne holdninger. Og med mangfold og med likestilling så er det fantastiske måter å opparbeide den bevisstheten på. Du kan til og med gjøre det, du kan ta tester som kan avsløre din egen bevissthet, såkalte implicit association tests, for eksempel, der du kan teste i hvor stor grad du har en sterkere tendens til å koble kvinner med oppgaver knyttet til barn, eller menn til oppgaver knyttet til ledelse, men også forskjellige etniske grupper eller innvandrere med kriminalitet eller med andre ting. Og du kan ta disse testene online, jeg vet ikke om du kommer til å berøre det i dag. Ja. Men det er en veldig det er en litt sånn humbling experience å gjøre det, men det er også en måte å øke sin egen bevissthet på når det gjelder holdninger og ting som vi alle faktisk har. Det er i tillegg til den forskningen som jeg viser til knyttet til prestasjoner og arbeidsmiljø, så er det også masse forskning på forskjellige aspekter av et arbeidsmiljø som påvirker resultater. Og mangfold og likestilling er veldig godt forsket på. Kanskje likestilling litt mer enn mangfold. Jeg skal ikke gå gjennom den forskningen, men jeg har lyst til å nevne bare litt hva slags forskning det er. Og det er forskningen som viser, herregud, det var en fantastisk språkblanding. en forskning som viser effekten av mangfold, blant annet på prestasjoner i grupper. Så for eksempel, dere har vært borte i dette begrepet som heter groupthink, der alle i en gruppe er så prikk like at de kommer på samme tanke, og de bare forsterker hverandres konklusjoner. Så når du har en gruppe med kun med gamle hvite mannfolk som skal ta en beslutning, så er det ikke veldig stor fare for variasjon i den gruppa, ikke sant? Og de forsterker hverandre. Mens når du har menn og kvinner, hvit og mørke, mange forskjellige grupper, gitt at de i de gruppene har forskjellige livserfaringer, forskjellige bakgrunn, så tar de med seg forskjellige perspektiver inn i de diskusjonene. Og en ting som den forskningen viser er at det er ikke nødvendigvis sånn at den gruppa kommer på forskjellige konklusjoner, men de er tryggere på de konklusjonene. Altså effekten av å møte motstand, av å måtte argumentere for en position til noen som har et annet utgangspunkt, kan gi høyere kvalitet i beslutninger. Det kan gi endringer i beslutninger, men det gir i hvert fall økt trygghet i de beslutningene. Og når vi skal jobbe med forskning, for eksempel, så trenger vi i hvert fall mest mulig trygghet i de prosessene, og da kan det være en fordel å ha mangfold i den gruppa. Jeg kan holde på så lenge på det her, men det skal jeg ikke gjøre, men jeg har lyst til å si bitte litt grann mer. Noen ganger når vi snakker om variasjon i arbeidsplass, så kan vi si at noen blir forskjellsbehandlet. Men jeg ønsker å oppfordre til forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling er kjempeviktig. Vi skal faktisk behandle folk forskjellig. Men vi skal gjøre det med bevissthet om hva vi gjør. Så, there's a difference between fairness, treating everybody fairly, and treating everybody the same. And treating people fairly takes account for their situation, of their situation. Treating everybody the same doesn't. It says there's just one way to do this, and you have to fit into that way. Right? In scientific careers, publishing is super important. And in fact, the publishing that you do the first 5 years of your career defines many things that are going to happen in your career. Women and men have very different experiences the first 5 years of their career. Women tend to be away from their job more than men do, for reasons that are societally ensconced, even though we try to work to counter that somewhat in Norway. And the effect of that is that they publish less in the first 5 years of their career, and that effect stays with them for their whole career. It stays with them when they apply for promotions, when they apply for grants, when they apply for a new job. And if we say to men and women, we're going to evaluate you 10 years down the road on exactly the same criteria, what you're effectively doing is trying to treat them the same when their situations are totally different. And when we think about how we want to build arbeidsmiljø in a way that are inclusive of ethnic minorities, of people with different religious backgrounds, of people with different sexualities, of people with different genders, whatever, if the idea is just to say, we're going to say how it works here and you got to fit in and we'll help you fit in, I don't think that's the way to go. I think the way to go is to figure out what different people need. But I don't want to do this at the group level. I don't want to say all women need this. I don't want to say all Muslims need this. At the group level, at the level of research in really big numbers, that might be interesting to do. But in our daily lives, we work with small groups, and you're not here as a representative of womankind, and I'm not here as a representative of whiteness. I'm here as Kurt, you're here as Marta, and that's what we have to care about in the work that we do. So the heart of diversity leadership, from my perspective, as practiced in daily life, is a focus on trying to make great workplaces in a way that acknowledges individual variation in the workplace and makes it legitimate to treat people and to support them in their career aspirations from the place where they are, from the place where they're starting, from the cultural and social context in which they find themselves. Og det kjempeviktig. Og det vil jeg at vi skal gjøre her på Høgskolen i Oslo og Akershus. Og jeg vil at dere skal gjøre det på Universitetet i Oslo også, Hege. Og det tror jeg at dere jobber med. Det vet jeg at dere jobber med. Og det en del av det arbeidet som vi prøver å gjøre i KIF-komiteen også. Og apropos det, så vil jeg bare som en liten plug nevne at KIF-komiteen har en fantastisk nettside som heter kifinfo.no. Og det masse å lese seg opp på mangfoldsledelse der. Jeg tror jeg lar det holde, og så ønsker jeg dere en fin dag videre. Takk.
Jeg håper du har tid til to spørsmål på okay. tampen.
To spørsmål på tampen.
Du har vært inne på viktigheten av å behandle folk ulikt for yeah. at det skal bli rettferdig. Du har også snakket noe om hvorfor det er smart å satse på mangfold i forhold til et godt arbeidsmiljø, gi produktive medarbeidere, bedre forskning og så videre. Mangfold er jo en av våre kjerneverdier, men for at vi skal virkelig kunne gå fra ord til handling, så vil jo våre ledere og andre som jobber aktivt med mangfold her på institusjonen spille en avgjørende rolle. Hvilke forventninger har du til dine ledere i forhold til hvordan mangfoldsledelse kan og bør utøves? Mm. Og hvordan kobler du selv liksom, mangfold på din ledergjerning?
Min ledergjerning? Jeg har en forventning om at ledere har en bevisst tilnærming til dette. At man jobber for å få en bedre forståelse av sine egne holdninger og tilnærminger, og at man er opptatt av det i arbeidsplassen. Vi har noe forskning fra Norge som viser at det navnet du går gjennom dette livet med påvirker hva slags karrieremuligheter du får. Jeg skulle håpe at Høgskolen i Oslo og Akershus, jeg kunne håpe en av to ting, enten at vi ikke er et arbeidsplass som tar høyde for det, eller at vi er en arbeidsplass som that embraces the diversity in the names that people have. Og det kan dere kanskje diskutere litt hva som er fornuftigere. Det er masse artig forskning når folk prøver å gjøre navnet liksom, å gjøre søknadsprosesser blind. Så jeg forventer at vi jobber med vår egen bevissthet, at vi jobber med å bygge arbeidsmiljøer som er inkluderende. Jeg forventer at vi har en målsetning om å gjenspeile samfunnets sammensetning, og at vi jobber aktivt, og det har vi ikke i dag. Det har vi ikke blant våre ansatte i dag. Altså, befolkningen i Oslo ser veldig mye annerledes ut enn befolkningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Så det er ikke godt nok. Vi burde jobbe mer aktivt for det. La oss starte med det.
Ja, bra.
Og min egen ledergjerning, som du kaller det for. Ja. Jeg bruker denne jobben til å prøve å si hva jeg mener. Og for to år siden så var det noe som ofte ble omtalt i den norske media som en flyktningkrise. Det var ikke noe flyktningkrise i Norge. Altså, se rundt deg, hvor er den krisen? Det er krise for noen individer som føler seg nødt til å forlate hjemmene sine fordi de er redde for å dø der. Det er en krise. Men jeg følte da at det var riktig at vi som en offentlig institusjon skulle prøve å bidra til å løse en offentlig utfordring. Og det var blant annet det som førte til opprettelsen av dette prosjektet som vi kalte for Akademisk Dugnad, som pågår fremdeles, som har mange forskjellige underprosjekter som vi gjør i samarbeid med Universitetet i Oslo, og nå er det flere som har meldt seg på. Og det føler jeg var en handling som da har jeg prøvd å si at det er også mulig å se på flyktninger som en ressurs. Ja. Eller for så vidt denne niqab-debatten. Og bare for å ha det sagt, det er ikke sånn at jeg er tilhenger av niqab. Jeg er overhodet ikke tilhenger av niqab. Men jeg er heller ikke tilhenger av å forby det på nasjonal plan. Jeg synes vi kan ta det individuelt. Og det er det som jeg prøver å si i den offentlige debatten, selv om det kan bli snudd på. Og det er jo også et forsøk på å si hva jeg mener om integrering, hva det betyr, og prøve å bidra med forskjellige perspektiver i den diskusjonen.
Gode eksempler på hvordan du bruker den rekkevidden du har. Takk til deg.
Yes, ok. Takk. Ha en fin dag videre.
Jeg har gjort mitt beste for å oversette til slidesen til norske. Det kan være helt galet. Ibland då får ni gjerne skratte åt meg eller säga att ni inte förstår. Vissa saker har jag inte klarat av. Det kommer på svenska i sådana fall. Och vissa modeller är på engelska. Och där hade jag inte energi kvar att göra det. Så ni får ta det för vad det är. Är det oförståeligt? Så är det. Jag, som sagt, jag arbetar i 4 språk. Lever i 5 eller 6 språk. Så det är... Det kan jag förklara. Jag jobbar i Danmark, där undervisar jag på engelska. Nu har jag börjat jobba i Norge. Jag ska inte påstå att jag talar eller undervisar på norska, men det är i fallet arbetsspråk. Jag är svensk, min man är fransman, så hemma så talar vi svenska och franska. Så jag har en viss språkförbrist eller förvirring ibland och orkar inte ta det extra steget. Men vi börjar i grunden. Jag tror de flesta av er har en idé om vad mångfald är för någonting. Men låt oss bara... kasta ut. När jag säger mångfald, vad tänker ni på då? Ja. Dig?
Ja, nej, man tänker ju aldrig på diskrimineringsgrunder.
Ja. På olikheter, ja. På alla möjliga sätt.
Ja.
Ja, vi är unika. Någon annan? Ja.
Variation.
Och kan du fördjupa det lite? Utveckla det?
Nej, det är inte bara olikheter, men att det är variation i bakgrund, värde, mer än en liten.
Ja.
Fokus på individ.
Fokus på individ istället för grupper. Någonting mer? Ja.
Jag tänker väldigt sån variabelmässigt på det och fyrkantat tror jag, för det är ju explicit politik av detta, sant? Det är kön och så är det sexuell läggning och så är det nationalitet eller geografisk bakgrund som fokuseras, och så tänker jag alltid att det är aldrig fokus på klasse. Det har så mycket att säga.
Ja.
Det är ju väldigt gott att det stod på din lapp att den personen hade bägge föräldrar som är lärare och sånt. Men det liksom, der er politikk og trender i dette, men det preger min måte å tenke på, så den er ikke så veldig godt.
Nei. Men det er litt grann det som man bruker prate om. Og jeg tror at det er viktig at man er mye bevisst om hva er det, hvem er det vi har i tanke når vi sier mångfald. For egentlig når man prater med mångfald, så er det jo de her dimensjonene som man brukar prata om. Nu har jag inte helt kontroll på den norska lagstiftningen. Jag har förstått att ni rätt så nyligen har fått en ny antidiskrimineringslag. Är det korrekt? 2015?
Ja, som gick på sexuell orientering och könsuttryck.
Ja.
Men sista nytt är att alla de 4 diskrimineringsloven blir nu slått samman till en med effekt från 1 januari 2018.
Okej.
Okay. För att liksom få en mer enhetlig lovgivning. Vi får en felles likestillings- och diskrimineringslag.
Är det bra? Och ni har fått en diskrimineringsombudsman rätt så nyligen också, om jag förstått rätt?
Vi har ett likestillings- och diskrimineringsombud.
Ombud, ja. Eller ombud. Bra. Jag har försökt göra lite bakgrundscheck, men jag hade inte helt lätt att hitta korrekt information. Men det här är de dimensioner som man brukar prata om. Och nu säger jag dimensioner, för sen nu kan man då prata om kategorier. Så det är kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Där kunde jag som sagt inte hitta någon bara könsöverskridande identitet. Det var du precis nämnde. Och funktionsnedsättning. Men när vi pratar om mångfald, så inte tänker vi på en vit man från Oslo som utdannad från BI. Eller hur? Det är inte det vi tänker på när vi pratar om mångfald. Enfald, alla de... Om du läser mångfald, policy eller så vidare, så är det de här dimensionerna som brukar vara nämnt. Utan det vi tänker på är ju en kvinna. Vi tänker inte på någon sin bästa år, 35-45 i karriären. Vi tänker på de som försöker ta sig in på arbetsmarknaden. Eller 55 plus som har fått blivit av med jobbet och inte kan ta sig in på arbetsmarknaden igen. Vi tänker inte på etniska norska, utan vi tänker på de muslimska kvinnorna med sjal från Irak eller vad det kan vara, och så vidare. Så när man pratar om mångfald, även fall själva begreppet är brett, så har vi ofta de som är i minoritet, de som oftast utsätts för diskriminering. Det är oftast de som vi har i åtanke. Även fall självklart mångfald och mångfaldsledarskap ska inbefatta alla. Så det är därför jag gärna vill poängtera att allt mångfaldsarbete har egentligen sin grund i diskrimineringsgrunderna och i strukturell diskriminering som finns i samfundet och i våra organisationer som finns i samfundet. Och det måste man ha i åtanke även när man arbetar vidare. Därför att om man säger olikheter oavsett vad, eller alla variationer, så det är så lätt att alla ses lika, lite det som Kurt sa, det är en lika behandling fast omvänt. För om man behandlar alla lika så ser vi inte den strukturella diskrimineringen som faktiskt föregår. Så därför tycker jag att det är viktigt att vi har det här i baktanke. Även fall det är självklart är viktigt att i nästa steg så ska vi inte behöva tänka på vilka som blir diskriminerade. Men jag tror vi har lång väg att gå innan vi har ett samfund som är helt utan diskriminering. Och därför är det också väldigt viktigt att fundera på vem är det som representerar normen i vårt samfund? Vem är normen i det norska samfundet?
Det är en intressant debatt, och vi hade ju nettopp ett valg här i Norge då Fremskrittspartiet, som är det högerpopulistiska partiet, prövde, eller ja, sammen med Høyre for så vidt, satt i gang en debatt som gick på norske verdier.
Ja.
Vad är det?
Mm. Och det har vi haft i Danmark också, och Sverigedemokraterna försöker i Sverige. Precis, ja.
Du rätt mig i ett annat perspektiv. För ett par uker sedan så var vi också samlat här i detta rummet. Fakultet för hälsofag som jag jobbar med och Fakultet för samhällsvetenskap.
Ja.
Då hade vi ett felles möte om arbete och hälsa. Och hur de två tingene hänger samman. Jag tänker att det är så någon norm, det är också en del av, var också en del av valkampen. Det
ja.
Att alla ska vara i arbeid, det er det mye partiet som er veldig opptatt av.
Ja.
Jeg tenker det også er en norm i det norske samfunnet, at hvis du ikke er i jobb, så faller du også utenfor, og da snakker vi om en tredjedel av den.
Ja. Og det er jätteviktigt, derfor da har vi en tydelig norm. Man skal ha et arbete eller studere, om man er arbeidsfør. Så der har vi en norm. Finns det andre normer som er veldig starke i det norske samfunnet? Finns det norm kring religion, för exempel? Inte längre idag, kanske? Ja?
Jag har vuxit upp i en tid hvor den norska kirken begynte att miste tak, antagligvis. Men, och jag är ju inte väldigt religiös. Men jag irriterar mig på söndagen när folk klipper plenen. Eller hänger ut klesvasken. Det skulle man inte göra. Och så tänker jag att och ta det ord.
Det står i norsk lov att det inte är lov att bråka efter klockan 5 på natten.
Är det sant?
Det är lov att klippa plenen,
det kan ta med det.
Ja. Ja.
I den debatten som kom om hva norske verdier, så kom jo plutselig kristendom opp som seilende, og det å være kristen, som snakkes jo om, og flykter mange av oss opplever at det blir tatt som gissel
ja.
I denne diskusjonen.
Ja. Klass, du nevnte klass. Finns det en viss klass som ses som normen?
Ja, det tror jeg nok, kan si.
Och det
är i de miljöerna som mer representeras då en obevisst klass bias, inte särskilt på universitet, när jag inte så mycket jag upplever högskolan som mer med på.
Ja.
Det som säger det är något positivt med högskolan som Kurt väl låg tankar i tankarna med.
Och varför är det då viktigt att identifiera normen? Jo, alltså normen är ju det som representerar det som ses som normalt. Och de som faller utanför normen är ju då oftast de som ses som mångfaldiga. Om jag får vara lite ironisk här. Och därför är det otroligt viktigt att när man börjar med mångfaldsarbete att sitta och diskutera, vad är normen? Så det är, vad är normen och säger? För med tanke på inriktningen på er utdannelse och er forskning så tror jag inte att normen här är likadan exakt som normen. Den normala normen, den genomsnittsnormen i det norska samfundet. Vem är norm? Typiska personen, HIOA-personen. Hur ser han eller hon ut? Är det en han eller en hon?
Ser runt.
Ser en hon.
Vit kvinne som håller sig på vänstra sida, sån politisk kanske, till nöds mitt. Och relativt till särskilt högt utdannet. Men socioekonomisk kanske medelklass och övre medelklass.
Och då kan man ju ofta med norsk bakgrund.
Det där är väldigt lyckligt att det här igen, för jag tänker att vi är också studenterna våra. Jag husker inte procenten, det är kanske andra som husker det, men vi är ju cirka en, tillsammans så är vi cirka 25-30% av studenterna våra som har föräldrar som inte är födda i Norge. Så många av studenterna har inte själv född i Norge, men de kommer ju från familjer och kulturer som inte är det. Och på detta huset här som vi är nu så är det så många att jag tänker inte längre på det.
Nej, då kan man också ställa sig frågan, har det någon betydning för de studenterna att fakulteten är sammansatt som den är? Ska fakulteten spegla studentkroppen eller inte?
Det är ett jätteproblem för det är en miljö.
Och sen så har vi män som ansatta som jobbar med IT, om jag förstod rätt, eller?
Alltså, det är ju, detta är andra månaden jag är på skolan, och det är liksom, det är väldigt många, det är platsproblem, men folk är ju på kontoren sina, så de har kanske hemmakontor eller sånt. IT-fältet är väldigt internationellt. Så att de kollegorna som jag på tid till träffar, jag tror det är flera som inte har som föredrar att mötena går på engelsk än där som tar grejer att de går på norsk. Alltså det är väldigt väldigt internationellt. Och det det har ju alltså kanske det är alltså jag kan tänka mig också att det är en slags sån fördom om att du är sjuksköterska och kommer en utdannelse från utlandet till Norge så blir du underkänd. Vi tror att det norska systemet är så förfärligt mycket bättre. Men hvis du är IT-fältet och kommer till utlandet så blir du tatt emot med åpne armar.
Ja. Och det är skillnad, ja.
Det är inte barriärerna, det är fagligt inte.
Hur som helst, jag tror att det här är liksom ett första steg att börja fundera kring och analysera. För annars så är det väldigt svårt att överhuvudtaget arbeta med mångfald. När man inte vet vad det är de som är i minoritet målas emot. Och nu slänger jag in ett begrepp till. Minoritet och majoritet. Och Kurt pratade också om minoritetsgrupper. Och han sa inte majoritetsgrupper. Vad menar man när vi säger minoritetsgrupper och majoritetsgrupper? De som är identifierade som minoritetsgrupper är oftast de som på något sätt är, kan ses som diskriminerande eller i underläge i en organisation. De behöver inte vara färre i antalet, men det handlar om maktfråga. Så majoritetsgrupperna kan vara färre i antalet, men det är oftast de som har makten. Och nu får ni gärna kasta sten på mig, eller? Men det kan också ses så rätt så typiskt här att ni har en organisation som faktiskt där kvinnor dominerar. Men rektor är en man. Det är oftast så att man i många, många organisationer att du kan ha kvinnor som finns upp till mellanledarnivå. Väldigt få män som arbetar operativt i organisationen, men de som sitter på högsta nivå är män. Och det är ett utslag oftast utav normen, att de som har makt att sätta agendan i organisationen, som har makt att sätta agendan i samfundet, är också de som oftast sitter på ledande personer. Men nu har jag inte analyserat er organisation, så jag säger inte att det är därför. Men det är bara att göra en snabb titt, så representerar det normen för organisationer rätt så väl. Ja?
Ja, men det var bara till enkelt för det, men det känns att här på något kanske en del män i ledande stillingar här som vill snacka om ledelse, alltså utveckling av ledelse, men de vill inte snacka om mansledelse.
Nej.
Alltså det är ju typiskt kvinnor.
Ja.
Det ser vi också, så det är, ja, det, men det jag tänker på är en utveckling, inte på i högskolan men i utbildningssystemet, har jag forskat och experimenterat mycket på detta.
Ja.
Det är väldigt väldigt många. Men hur kan ledelsen nytta sig av den forskningen? För det är något som vi forskar på kan. Men varför brukar de inte det? Varför prövar de inte att översätta all den forskningen? För det blir så att när vi då får kurs i mangfoldledelse, så blir det på något att vi ska på något uppläras på nytt i kunskap som allerede existerar på högskolan, men som inte är systematiserat, som inte ledelsen kan bruka.
Nej.
I ledelse.
Nej.
Så det tänker jag är en utfordring.
Ja.
Det är viktigt som det kan vara.
Ja. Och där handlar det ju ofta om makt men också om rädsla. Om man tittar på tillsättning av stillingar så handlar det ju alltid om en diskriminering. I slutändan så är det någon som blir bortvald. Sen finns det historiskt så är det vissa grupper som mer ofta har blivit bortvalda vid tillsättning av en tjänst än andra grupper. Och därför de som då, man kallar de minoritetsgrupperna som oftast blir bortvalda. Majoritetsgrupperna ser därför det som naturligt, som normalt, att de har företräde till vissa tjänster eller inte. Om man då börjar arbeta mer bevisst med likaställning eller med mångfald och öppnar upp det här så att det blir mer, att det blir, alla har samma möjlighet att få tjänsten eller inte, så brukar det vara de som är vana vid att ha makten och vana vid att ha privilegiet. De känner sig hotade. De känner det trussel mot dem. Och där kan finnas ett svar till varför ledningen faktiskt inte tar till sig det här. Varför de inte arbetar med det. Och det är lite därför som jag idag har valt att fokusera på att göra grundläggande analyser istället för att bara prata om hur ledare ska agera och lyfta upp. Därför att man inte börjar med de grundläggande förändringarna, de strukturella förändringarna i organisationen, så kommer man aldrig uppnå true diversity. Utan man måste faktiskt ändra det sättet man arbetar på, sina processer, rekrytering, befordran, tilldela stämman vid möten, vem har rätt att prata, vem har inte rätt att prata och så vidare. Annars kan man arbeta man bara på ytan med mångfald. Så det är väldigt bra fråga. Vi har haft samma sak på CBS där de sista två åren har blivit mycket fokus på mångfald och det faktum att det bara finns 13% kvinnliga professorer på CBS, men ungefär halvdelen av på lektorsställningar. Och där är vi en rätt så stor grupp med män och kvinnor som har arbetat med könsforskning, likaställningsforskning, mångfaldsforskning i många, många år. Men de som satt i Diversity and Inclusion Council, det var vissa kvinnor som jobbade med, men många vita män som inte hade en aning om de här frågorna. Och vi ställer också frågan, men varför använder de inte vår kunskap? Alltså vi kan jättemycket om det här. Så nu har det kommit in några av de som kan det i den här Diversity and Inclusion Council. Så jag tror det finns överallt, tyvärr. Det här. Det har vi tagit. Bara snabbt, det här känner ni säkert till. Alltså med mångfald, om vi tittar 20 år tillbaka, då pratar man om multikulturalism, eller hur? Får man använda samma här. Sen har man gått över mer och mer och pratat om mångfald. Mångfald är lite mer inkluderande. Det tittar inte bara på etnicitet. Men det finns ju en anledning till att vi också har börjat titta mer på det. Så har vi stora demografiska förändringar. Vi har en äldre befolkning idag. Och vi har väldigt många som går i pension som är födda på 40-talet och framåt. Och samtidigt så har vi haft små grupper som är födda på 80-90-talet som tar längre tid på sig att komma in i arbetslivet och så vidare. Så därför finns det. Vi har också en ökad rörlighet över nationella gränser. Den globalisering som så många hyllar, det här också påverkar oss på lokala nivåer på olika sätt. som du exempel säger att IT-forskare till stor del idag är internationella. Det är en sån påverkan på lokal nivå. Men jag tror också finns det en ökad medvetenhet om den här strukturella diskrimineringen som jag pratade om, att det faktiskt pågår. För 20 år sedan så var det ingen som pratade om diskriminering mot homosexuella eller transsexuella eller bisexuella. Idag är det en no-brainer, någonting som alla pratar om. Det kanske inte betyder att man har slutat diskriminera dem, men det är i alla fall någonting som finns på agendan. Är det någonting annat som ni känner att har bidragit till att vi pratar mer om mångfald idag än för några år sedan? Det kan finnas många orsaker, men det här är väl de mest. Så, varför ska man då arbeta med mångfald i organisationer? Man brukar prata om tre olika motiv till att arbeta. Någonting som kallas the legal case, the moral case and the business case. Så jag tror det var nämnt the business case, den dagordning och kallelse som ni har fått hit. Är det någonting som ni känner igen, de här tre olika? Så det legal case, och det här gäller i stort sett de flesta länder, och de flesta västeuropeiska och europeiska länder har sin bas i FN:s deklarationen för mänskliga rättigheter. Jag skulle säga att de flesta nationella lagstiftningar bygger på det. Och jag tror alla europeiska länder, oavsett om de är medlemmar i Europeiska unionen eller inte, också har de två EU-direktiven om diskriminering på arbetsplatsen som en grund i sin egen lagstiftning. Och så har man då antidiskrimineringslagar, lag eller lagar. Och ni har då flera som kommer konsolideras till en. Och som nämnde, de här diskrimineringsgrunderna, det är de dimensioner som finns i lagarna. Och det här är ju basen för allt mångfaldsarbete. Du måste uppfylla lagens krav. Punkt slut. Sen är det väldigt många som inte gör det, speciellt vid rekrytering. Det är mycket diskriminering som sker vid rekrytering. Sen har vi the moral case. Man arbetar med mångfald därför att det är moraliskt försvarbart. Det är rätt. Alla har rätt till arbete. Alla har rätt till att bli behandlade på ett schysst sätt. To be treated fairly. Och det är det som brukar kallas för likaställningsarbete eller jämställdhet, eller på engelska equal employment opportunity. Det bygger mycket på the moral case, men också på en blandning av the moral och the legal case. Och där kan jag säga, det var väl kanske där vi var för 10 år sedan i de flesta organisationer. Vissa organisationer arbetar fortfarande med mångfald och likaställning på det här sättet. Och det är att man vill ta bort de barriärer som finns på arbetsplatsen som hindrar folk från att bli att få jobbet, få rätt lön, få samma lön som andra, belöningar, utbildning eller vad det kan vara för någonting. Och man behandlar alla likadant. Det var det som Kurt pratade om. Att det kanske inte är det som är det bästa. Alla har inte samma behov idag. Så därför är det inte så att lika behandling är faktiskt det mest rättvisa behandlingen. Du ser lite konfunderad ut. Ja? Nej. Fokusera bara. Och det är lite som det har som sagt. Kurt sammanfattade väldigt fint för mig, så det behöver jag inte fördjupa mig. Men om man fokuserar för mycket på likheter och att alla ska behandlas lika, så brukar det också ha en tendens att slå över ibland. Att det blir så mycket fokus på det här med olikheter, och det är en negativ syn på skillnader. Varför får de så? Speciellt om man pratar om positive action eller affirmative action. Så varför ska de här grupperna behandlas annorlunda eller lika än vad vi gör? Och det kan också resultera, om vi pratar mer om det, lite att gå in på business case. Man blir mer ineffektiv. Alla har inte samma behov. Säg småbarnsföräldrar kanske har andra behov än någon som är 55 och inte har några småbarn längre. Någon som har föräldrar som är sjuka har andra behov på arbetsplatsen än någon som inte har det. Och så vidare. Så det finns många personliga behov som kan påverka arbetsplatsen. Om man då alla blir behandlade över samma kam, så kan det ge mer effektivitet. Oftast är det här en koncentration mot HR-aktiviteter. Och det är väl också den stora skillnaden mellan lika ställningsarbete och mångfaldsarbete. Att man säger att mångfaldsarbete ska inkludera hela organisationen. Och det ska inte vara fokuserat på i vissa områden i organisationen. Sen har vi det som kallas för the business case, som är hyllad och kritiserad av forskare, beroende på lite vilken utgångspunkt du har. Men här så ser man på mångfald som en resurs för organisationen. Och det är där mycket av kritiken kommer. Att man bara ser på människor som en resurs som ska tillföra någonting positivt eller någonting på bundeslinjen till organisationen. Och man fokuserar väldigt mycket på just hur mångfald påverkar bundeslinjen. Hur kan vi få ut mer, tjäna mer effektivitet, mer innovation eller vad det nu kan vara för någonting, genom att ha en mer mångfaldig organisation. Och här kan man, har jag försökt sammanfatta lite. Det där gula var ju inte så där jättebra. Men om man tittar på mångfald som en resurs, det kan ha en intern påverkan inom organisationen. Då till exempel kan man säga att de ansatta får ökat engagemang om de känner att de är inkluderade. De kan vara sig själva. De får sina olika personliga behov tillfredsställda. Man får ökat förtroende för sin arbetsgivare. Oftast resulterar det i lägre frånvaro. Om man känner att man är accepterad och inkluderad. Mer lojalitet och åtaganden. Man kan få igång samarbete med olika demografiska och sociala grupper. Intergenerational diversity, det är någonting som är på agendan många multinationella företag idag. Och det beror på just det här gapet, att vi har få av de yngre som kommer in, och vi har också the millennials som de kallas, som sägs tänka och agera helt annorlunda än vi som är lite äldre. Hur ska man kunna föra över kunskap från den äldre generationen till den yngre? Hur kan man få dem att arbeta samman och så vidare? Så det är en stor fråga. Jag vet, SAP arbetar väldigt mycket med det just nu. Man kan få fram ömsesidigt lärande kanske. En attraktiv arbetsplats. Och någonting som man ofta pratar om när man pratar om mångfald. Att om människor kommer som är olika bakgrunder, olika erfarenheter, kommer tillsammans och möts, så kan man tänka på nytt sätt. Man kan hitta nya lösningar på gamla problem. Eller man kan hitta nya lösningar på nya problem. Så man blir innovativa, mer kreativa, mer flexibla. I alla fall vad man önskar. Men det har ju också en påverkan på externt. Att man arbetar med mångfalden och får en inkluderande och accepterande miljö i organisationen. Det kan också visas utåt. Så det kan vara en konkurrensfördel mot... Ja.
Ja, du närmare, alltså, jag bara lurer på när man har drivit forskare med det här och så finns typ fördelar med mångfald i organisatoriskt arbete. Vilken av dessa mångfaldsdimensioner som nämntes, det är det man primärt har sett på, så är det alla, är det kön, alla, identitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, eller är det någon som är speciellt privilegierad i typ av forskning som man har tittat mest på?
Det är lite olika. Och om vi tittar på organisationslag så är det olika behov i olika organisationer, om man är rent cynisk mot mångfald. Man tittar väldigt mycket på etnicitet. Och oftast i forskningen så fokuserar man ofta på en dimension i taget eller en kategori i taget. Så det är få studier som jag har sett som ser på mångfald som sånt, för det är så. Det menar man kommer in på intersektionalitet och intersektionella studier som försöker få ihop flera. Kön är självklart väldigt vanligt. Och när man tittar rent på effektivitet, performativitet, så brukar det vara kvinnor i bestyrelser som man tittar på. Etnicitet är det många som har studerat hur det påverkar. Det kommer fler och fler studier om funktionsnedsättning. Men det har inte varit så vanligt. Och speciellt inte inom organisationsforskning. Då har man ofta att... mer sociologi, arbetsmiljöforskning och så vidare. Så det är lite olika vad man tittar på. Sexualitet eller sexuell läggning, finns det väldigt många studier på också som visar på att om människor inte behöver dölja sin privata identitet på arbetet så kan de ägna mer energi. Det går väldigt mycket energi att inte försäga sig. Till exempel vad jag har gjort över weekenden, vem jag har varit på ferie tillsammans med och så vidare. Om man slipper tänka på det på arbetet så visar faktiskt studier att man blir mer produktiv.
Mm. Det är någonting man i en ansättelsesprocess inte kan spöra om, till exempel religion och sexuell läggning.
Precis.
Hvis man da ønsker på en måte å styrke en organisasjon mangfoldsmessig sett med å få få inn mer religion liksom, få inn mer med annerledes seksualitet er det mulig?
Jeg skal ikke få fråga, det er korrekt, og det er kanskje ikke så man skal øke heller at rekruttere noen utifrån deres seksuelle legning eller från deres religion. Vad man istället får göra är att försäkra sig om att de rekryteringsprocesser man har inte obevisst diskriminerar dem med en annan religion eller med en annan sexuell läggning. Och arbeta med det klimatet som finns i organisationen så att de som har en, som du säger, annan religion. Och nu har vi normen som vi pratar om, utgår ifrån, eller hur? Därför är det så viktigt att identifiera normen. Att de känner sig inkluderade, att det är... Att man inte är rädd för att tala om vad man har för religion. Eller man är inte rädd för att tala om att min käraste är en kvinna. Så det är på den nivån. Istället för att kvotera in kanske människor utifrån deras bakgrund. Ja.
För en ting är ju liksom, som du riktigt påpekar, vad man kan och inte kan spöra om. En annan ting är ju vem man och vilka grupper man tillträcker och är attraktiv överför. Det var en sånn øyeåpne for meg nå når vi hadde dette samarbeidet med Pride i år. Da hadde vi jo mange interne arbeidsgrupper og samarbeidet med Pride-organisasjonen. Og da var det flere av de som var med som selv var skjeve, som sa at når de da valgte både utdanningssted og vurderte arbeidssteder, så gikk de gjennom nettsider og sånn for å se hvilke studentforeninger det er for skjeve studenter. For eksempel, hva gjør man sånn arbeidsmessig i forhold til arrangementer som setter skjev problematikk på dagsorden og så videre. Så det er liksom også noe med ja, hvilken organisasjonskultur man har og hvordan man kommuniserer det. Det handler jo også om hvem man tiltrekker.
Ja, det har jeg også hørt fra mange av mine studenter og kanskje litt lustigt, men den programmet som jeg har startet og undervist på Diverse and Change Management så har vi veldig mange homosexuella och som är öppet homosexuella i alla fall i klassrummet. Och där har flera av de studenter sagt att de valde CBS på grund utav att de kunde se att det fanns en studentförening mot LGBT studenter. Så det är viktigt. Så man ska nog inte titta på hur rekryterar vi dem, men hur kan vi göra vår arbetsplats attraktiv? Jag skriver här för dem. Och det är det som visar att mångfaldsarbetet går ut, visas externt. Även det här med CSR-image kan ju vara en del av det. Om man vet att på den här arbetsplatsen så kan jag vara mig själv. Och jag kan fokusera på att utföra mitt arbete istället för att slåss för massa andra saker, rättigheter. Att jag kan, oavsett vilken bakgrund jag har, så kan jag faktiskt göra karriär här. Jag har möjlighet att om jag vill bli chef. Eller jag har möjlighet att utvecklas i någon annan inriktning. Om jag vill det. Och det är också. Nu pratar om rekryterings. Alltså, man ska ju inte fråga unga kvinnor. Vid rekryteringsprocess. När de tänker skaffa barn. Eller om de tänker skaffa barn. Jag vet inte om det är det förbjudet i norsk lagstiftning. Ja. Men det görs ju fortfarande. Men man frågar aldrig unga män när de tänker skaffa barn, eller väldigt sällan i alla fall. Och i de flesta fall heterosexuella förhållanden så är det både man och kvinna inblandad när man skaffar barn. Och det finns oftast, inte alltid, men mamma och pappa som tar ansvar. Och det är bara liksom ett väldigt klassiskt exempel tror jag på hur vi har den här obevisst bias vid, till exempel vid rekrytering. Man tänker, hur ska vi kunna få in flera av dem? Ja, men det är inte där man ska fråga på det sättet. Men man ska visa att vi är öppna. Och det ska inte finnas den här typen av det är en typ av strukturell diskriminering i rekryteringsprocessen. Så det får man arbeta bort. Vi har väl gått igenom massa av de här. Man kan få konkurrensfördelar. Man kan få bredare och bättre kompetens bland sökande. Och det, alltså, vi har rätt så snäva ramar oftast när vi rekryterar. Utan att vi tänker på det. Om vi har hela befolkningen här, så väljer man att rekrytera härifrån. Och det kanske inte var hela befolkningen, men egentligen de som skulle kunna vara attraktiva för tjänsten. Jag har en kollega i Stockholm, Charlotte Holgersson, som gjorde en studie för många år sedan nu, hur man rekryterade administrativa direktörer, VD:er, man säger på svenska, i svenska stora företag. Och hon tittar på det som var de formella kriterierna, men också de informella kriterierna. Och de informella kriterierna som hon kunde se att man nu rekryterar från, det var, skulle vara en vit svensk man, 45 till plus, skulle vara högutbildad, från, gärna från Handelshögskolan i Stockholm. Gift i sitt första äktenskap. Heterosexuell, eller det skulle stå att det skulle inte vara homosexuell eller konstig, märklig på andra sätt. Skulle vara fysiskt vältränad, kunna röra sig i olika miljöer och så vidare. En hel rad med kriterier som kanske egentligen inte hade så jättemycket att göra med förmågan att utföra arbetet. Och då kan man säga att det kanske finns så många som faktiskt har utbildningen, arbetslivserfarenheten och så vidare, som skulle kunna få de här tjänsterna. Men man rekryterar bara utifrån det här lilla segmentet. Så man arbetar med mångfaldsarbete, gör sina analyser, ser vad har vi för begränsningar i våra kriterier. Så kan man ju faktiskt få bredare och bättre kompetens bland sökande. Man kan få fler som söker de utlysta tjänsterna. Om man signalerar utåt att det är alla som är kompetenta är välkomna. Man kan signalera karriärmöjlighet för alla. Ett exempel kan vara om du i rekryteringsmaterialet eller på hemsidan har bilder på en viss grupp med människor. Säg bara vita män, men man vill att fler kvinnor ska söka. Det påverkar om man faktiskt söker eller inte. Om de här image som sänds ut. Om man går in och tittar lite organisation, så det finns jättemånga med invandrarbakgrund som kommer in i organisationen. Men när vi tittar på lite högre nivåer så finns det inga kvar där. Då signalerar det till de som söker. Jag har ingen möjlighet att göra karriär här. Så det är många sådana här signaler som kan sändas ut. Så att man, om man får rätt på det här, så kan man få bättre sökande. Mer kompetenta sökanden. Och det är också någonting som de stora företagen då arbetar oerhört mycket med. Man pratar om talent management. Och hur man ska dels se till att man har fler pipeline, men också kunna dra till sig fler sökande. Ja?
Ja, nej, det är helt riktigt. Jag tänker att alltså det är mycket forskning som visar att man diskriminerar också på bakgrund av efternamn.
Ja, oh ja.
Och så vidare. Men det betyder att vi var för tappligt det, så tänker jag, vad ska vi då göra? Alltså, hvordan jobber man med stereotypier i toppledelsen i en bakgrunn? Hvordan, det er liksom at vi vet jo veldig at diskriminering, og det vil alltid være en utvelging, sant, av et krav, og også krav om en type likhet når man skal rekruttere, og en rett til forskjellighet selvfølgelig, med at de man rekrutterer. Men det må jo være, altså det er liksom vanskelig å få sånn hands-on verktøy for de som rekrutterer. För vi andra som är och gör inte det då, så tänker jag, där kan jag gott förstå massa om detta, men vad gör man faktiskt med det som...
Jag får komma tillbaka en förmiddag till så får vi prata om rekrytering. Nej, men det är riktigt, och jag tror också att, nu vet jag inte hur toppledningen här, om de har gått på utbildning i mångfald. Men det är också viktigt att alla gör det. Det räcker inte bara med att alla ledarna ska säga att vi stöttar mångfald. You need to walk the talk as well.
Vi har nå de siste årene startet gjennom HIO-akademiet, som er liksom det interne kurs- og kompetanseutvikling, til ulike kurs som går på rekruttering til mangfold,
implicite fordommer. Det handler om å bli bevisst hvilke fordommer har jeg, hvilke preferanser har jeg, og at man dermed kanskje kan tjene litt unna de, eller i hvert fall ta de med inn i rekrutteringsprosesser. Vi har hatt rosa kompetanser, altså hvilke fordommer har vi der, hvordan blir vi styrt og så videre. Så det er mye man kan gjøre da, knyttet til rekruttering og mangfold.
Absolutt.
Det er jo ikke dette noe vi kan tvinge ledere å gå på.
Og det er det som jeg hører mange HR-mennesker sier at...
Men heng an. Fordi at man begynner nettopp å liksom stramme det til litt grann. Ja. Skal man ha det som en kjerneverdi? Da må også kjenne folket etterlevere.
Ja.
Og da er jo spørsmålet hvordan skal vi etterlyse mangfoldskompetanse i rekruttering til lederstillinger? Og hvordan behandler man den for det første hvordan man skal kommunisere med det, og for andre hvis man sier sånn, nei, jeg har ikke så veldig mye, men det vil jeg gjerne ha. Og her er denne pakken som du løper ditt første sol, så det går an å tvinge og tvinge skolen, men man antar og signaliserer at det
Vad man börjar göra mer och mer idag är ju, till exempel om man tittar på män och kvinnors könsfördelning, så ser man till att om det finns de tre sista kandidaterna så ska det finnas minst en man eller minst en kvinna. Vill man utvidga och vet att man har många med annan etnisk bakgrund som söker, så kan man ju också säga att av de som är mest kompetenta så ska man se till att det alltid finns en med en annan etnisk bakgrund. Så vitt man kan se det. Ibland är det tydligt, ibland är det inte tydligt. Och där kan det ju vara många norska som har ett annat namn därför att de är födda här. Men vi vet också även att andra generationens invandrare är oftast lika diskriminerade på arbetsmarknaden som nya eller första generationen. Ja.
Det är måten vi lager. Alltså jag har en liksom instrumentell inriktning till det här. Det är måten vi lager utlysningstexten på. Vi är liksom det ena. Vi söker väldigt efter. Vi söker efter inte efter skills. Vi söker efter utbildningsnivåer.
Ja.
Så bara måten vi designar en utlysningstext.
Ja.
Då börjar vi där. Och jag är många gånger med och rekryterar in vem som ska intervjua. Så då är bevisst. Så får vi sånne store, lange CV-er, eller jeg bare å se på navn og alder.
Ja.
For jeg vil ikke være biased i forhold til kjønn og alder eller noe som helst. Jeg vil være litt sånn åpen, jeg vil se på hva har du jobbet med? Og så da, og det er klart at litt, altså arbeidsoppgaver har jo selvfølgelig en sammenheng med utdannelsenivå, men ikke nødvendigvis.
Ja. Men det,
kan få en litt annen liste over hvem jeg lar
det til. Ja. Og det er et jättebra eksempel, for det er oftest en første steg man kan gjøre, å titte på kriterierna som man ställer upp. Alltså vad är det som krävs för att utföra det här arbetet? Är de egentligen kopplade till möjligheten att utföra arbetet? Eller har vi kopplat dem till någonting annat? Till exempel språkkrav. Är det nödvändigt just för den här ställningen? Eller om man säger, ska man skriva speciella utdannelsetyper eller sted? Eller ska man säga på vilken nivå eller motsvarande? För då kan man också öppna upp för de som inte är utdannade i Norge. Så det är ett viktigt, för oftast, speciellt när man då samma typ av ställningar eller tjänster som man utlyser, så använder man samma kravspecifikationer som man alltid har gjort, utan att tänka igenom, är de här nödvändiga egentligen?
Från sista kommentar för jag tror vi kanske har en liten paus.
Ja.
Och så kan man ju gå lite mer drastiskt till verks nu i denna nya handlingsplanen, så är ett av tiltakene där som vi nu är förpliktade till genomföra att i stillingsutlysninger fremover til lederstillinger, så skal det være et krav da, om at man på en eller annen måte har mangfoldskompetanse, eller at man sier seg villig til å ernære seg det. Da må vi gjøre en liten jobb med hva menes med mangfoldskompetanse, og hvordan skal du tilegne deg det. Men det gir jo også et viktig signal, og det er noe vi følger etter NTNU på Universitetet i Agder, så vi är inte de första i sektorn.
Nej. Nej, för en stor faktor som spelar stor roll oftast i rekrytering, och speciellt tror jag till högre ställningar, är homosocialitet. Vi vill jobba tillsammans med de som speglar oss själva, som ser likadana ut, som har samma bakgrund, samma utdannelse, för då vet vi vad vi får. Vi känner oss mer bekväma i det. Ska vi ta en paus, vad behövs? 10 minuter?
Ja, tillbaka 5 på.
Så, mangfaldsledelse. Eller mångfaldsledarskap har vi pratat mycket om då. Och det är bakgrunden till det begreppet kommer självklart från USA. Och det var någon som heter Roosevelt Thomas som för en lite drygt 20 år sedan som sa, okay, enough with affirmative action. Now we have got the numbers into the organizations, now we need to manage it. Så därför diversity management kom in. Och det var också en reaktion mot de stämningar som många stora företag åkte ut för därför att de hade diskriminerat. Och de fick betala oerhörda summor i böter. Så man började också prata om att okay, vi kanske ska reagera före istället för efter. Vara proaktiva i vårt mångfaldsarbete istället för att reagera när någon straffar oss. Och på så sätt så kom mångfaldsarbete till. Och det första, eller det andra ordet här, en frivillig förpliktelse. Det också visar på att det är ingenting som man tvingas till utav lagen, utan någonting som man frivilligt ger sig in i och arbetar med i organisationen. Och det innebär då en hel massa saker. Man ska skapa sociala miljöer. Man ska skapa administrativa system, organisatoriska processer och förändra strukturer som då erkänner, accepterar och också är öppen för att dra nytta av människors olikheter. Och det är det som man då brukar säga är den stora skillnaden mot likaställningsarbete eller om man nu arbetar med positive action. Det kan man säga att er lag om könsbalans i bestyrelser är. Så att man, det är ett stort arbete. Det handlar inte bara om HR-processer. Det handlar inte bara om ledarna. Utan det handlar faktiskt om en organisatorisk förändring. Att ändra hela organisationen för att skapa det här. Ofta så görs mångfaldsarbete vid sidan av resten av organisationen. Man gör en hel massa saker, lite då och då, lite utbildning. Man kanske har en plan som man checkar av en gång om året. Men det ligger vid sidan av. Det är inte en del av det operativa arbetet som görs. Men om man då ska uppnå det här med mångfaldsledarskap så ska man göra en stor förändring. Sen är många idag som pratar också om inkluderande ledarskap. Det är rätt roligt när jag har läst mig in på inkluderande ledarskap så kan jag säga att som mångfaldsledarskap presenterades gentemot affirmative action för 15 år sedan är som inkluderande ledarskap idag presenteras gentemot mångfaldsledarskap. Så det har skett en förskjutning där. Men man brukar faktiskt säga att inkluderande organisationer eller ledarskap, där pratar man också om att man har en kultur där man tillvaratar och accepterar olika perspektiv. Och man betonar här att man ska vara en lärande organisation. Man ska inte bara assimilera eller integrera de som kommer in med annorlunda bakgrund. Men man ska lära utav varandra. Och det ska vara högt i tak. Och man ska som sagt kunna ta emot. Så det här är två begrepp som de flesta stora företag idag arbetar med. Diversity and inclusion. Ska ni se. Diversity har nästan blivit helt ute. Utan det är D&I, diversity and inclusion, som står idag. Så där måste man förändra kultur och strukturer. Och den första definitionen, den är hämtad från en publikation, eller för publikationer som är 10-15 år gamla. Så du ser att det finns rätt så mycket överlappning här. Kräver en genomgående organisationsförändring. Arbetet ska pågå kontinuerligt. Och det tror jag är jätteviktigt med mångfaldsarbete. Det är väldigt, väldigt lätt att man sätter igång, man gör massa saker, man har massa med utbildningar, workshops, man gör planer. Och sen så händer det inte så mycket mer. Utan det måste följas upp. Man måste hela tiden flytta fram gränserna för vad man vill vara. Det kommer hela tiden nya människor in i organisationen som också måste utbildas, komma med på den här banan. Och alla organisationer ska vara delaktiga. På olika nivåer, på olika sätt. Alla kanske inte ska ta emot samma typ av mångfaldsutbildning. Men den mångfaldsutbildningen de har behov för att kunna utföra sitt arbete och vara inkluderande där de är. Vad är det man kan göra då? Man kan skriva mångfaldpolicy. Har ni en policy?
Vi har en plan.
Ni har en plan. Mångfaldsplaner har också blivit mer och mer vanliga. Och jag tror att som i Norge som i Sverige så är man en offentlig institution så måste man ha en mångfalds- eller likaställningsplan. Eller hur? Den ska uppdateras var tredje år, eller?
Det står vi ganska fint till där. Men ja. Mellan två, vart andra och fjärde år i sekt. Mm. Nå spørs du da med ny lovgivning da, hvor streng den redegjørelsen blir, ja. Det gjenstår å se.
Forholder seg Norge til det nye EU-direktivet om ikke-finansiell rapportering?
Vet du det, Hegelisø?
Nei, hva ligger i det?
Det er rett så nytt, men der kommer alla organisationer med ett visst antal, över ett visst antal anställda måste varje år rapportera vad de har gjort för förändringar i icke-finansiella frågor, ofta som är CSR-frågor. Och bland dem är likaställning och mångfalden. Så man måste rapportera faktiskt inte bara en plan, utan man måste tala om vad man har gjort sedan förra året.
Det är det vi har haft i likestillingsloven. Då.
Ja, okej. Okay. Ja, så kan jag tänka mig att det kanske är en tillpassning till.
Men det är inte helt bestämt ändå. Men jag tänker i alla fall på vår del så ska vi fortsätta rapportera. Det är det viktigaste vi gör för att på något sätt ha en basis för att
ändå göra. Ja, och jag tror det är jätteviktigt. Planer är jättebra. Men om det bara är en liten ny check som man gör varje år så händer det oftast inte så mycket. Det har jag själv studerat organisationer, en offentlig organisation som hade. Man hade superfina planer och man kunde oftast visa att man kanske hade ökat antal manliga syplayer och så vidare. Men det hände inte så mycket egentligen. Mångfaldsträning, utbildning av olika slag. Man brukar skilja på två olika typer av utbildningar där, eller träning, awareness training och skills training. Så lite av det som jag har gjort med er i morse och sånt är det här att bli bevisst om det hela. Men det räcker inte, och det är oftast där man stannar i en organisation. Man skickar alla eller många på awareness training, men sen så ger man inte verktygen hur man faktiskt kan göra förändringar. Så det är väldigt viktigt att organisationen också ser till att man går ett steg vidare. Man ska analysera existerande strukturer och processer. Och det är lite det som jag tänker prata om. Och sen så, enfall inte bara en HR-fråga, så är det väldigt mycket HR-processer som styr och påverkar det här med mångfald. Rekrytering, befordran, lönesättning, bonus, vidareutbildning, vad det nu kan vara för någonting som ingår där. Sen är det också väldigt många organisationer som jobbar med mentorprogram och nätverk. Att man har minoritetsgrupper som träffas. IBM är väl det mest klassiska exemplet. Jag vet inte om någon av er har läst en Harvard Business Review-artikeln om diversity strategy om IBM. Hur de en gång i tiden, de har det fortfarande, men de har LGBT-grupp, som har Women's Networks, Afro-American och så vidare. Och som arbetar dels för att de här grupperna ska kunna komma samman och prata om sina erfarenheter i organisationen. Men också för att de ska kunna identifiera nya målgrupper som är knutna till deras bakgrund. Så det är både en business case och en liten more case där. Mentorprogram. Har ni mentorprogram? Det är också väldigt vanligt i akademin idag.
Ja, vi har flera av ett mentoringprogram på uppsiktskandidater och akademisk toppstilling. Men det är öppen för bägge kön. Ja. Där har vi en klausul om att 25% av deltagarna må representera en etnisk
grupp. Ja. Mm. Och där tror jag ska man arbeta med mentorprogram. Om man har mentorprogram för kvinnor så oftast det misslyckas. Utan man ska faktiskt bjuda in alla. Men kanske tillrätta ändå mentorprocessen mot de olika behov som finns. För annars blir det som min kollega Sara Louise pratade om. Hon säger, it's fix the women istället för fix the organization.
Jag hörde ju henne för någon månader sedan och hon var liksom, det var tydlig för det.
Ja.
Drit i minoriteten, jobb med majoriteten.
Ja, ja. Ja, men så är det. Det är inte, oftast inte minoritetsgrupperna som är problemet. Utan det är processerna, strukturerna eller majoritetsgrupperna. Man säger, nu ska jag inte slå på någon. Men sen har vi också mångfaldsarbetet som ett ledarskapsansvar. Och det är väldigt viktigt. Alltså mångfaldsforskningen visar på otroligt mycket det betyder att ledarna inte bara uttalar ett stöd utan faktiskt agerar enligt det. Och där har vi återigen betydelsen utav hur organisationen, bilder i organisationen, hur speglas. Om man tittar på en bestyrelsegrupp där bara finns en typ av kategori representerat och man säger att mångfald är jätteviktigt, det sitter bara vita män 50 plus där, så säger man, verkligen, tycker ni att det är så viktigt? Varför har ni då inte gjort någonting med er egen grupp? Jag träffade en gång en dansk fabrikör som var otroligt stolt över att de hade så många invandrare anställda. Och så när jag frågade, ja, men var jobbar de med organisationen? Ja, men i fabriken. Tycker ni att ni är så mångfaldiga då? Mm. Nej. Så det där jag menar, det handlar inte om representation i antal människor bara. Utan det handlar också om makt, var man finns i organisationen. Och nu kommer jag faktiskt lite tillbaka till din fråga, var det. Vilka kategorier arbetar man med? Och där är ju basen lagen, antidiskrimineringslagen. Du får inte diskriminera mot vissa grupper i samhället som är då identifierade som utsatt, historiskt utsatta för diskriminering på arbetsplatsen. Men det kanske inte är så att det ger mening för ens organisation att faktiskt arbeta fokuserat eller bevisst med alla mångfaldskategorier. Nu är det många som gör att man börjar med kön och sen tar man etnicitet och sen så betar man av dem en efter en. Det kanske inte heller är det bästa sättet att göra. Men innan man går igång med att faktiskt börja arbeta aktivt med mångfaldsarbete så tror jag att det här är fyra frågor som är väldigt viktiga att sätta sig ner och diskutera. Varför ska vi göra det i vår organisation? Vad är grunden till att vi vill arbeta med det idag? Är det någonting som är baserat i the legal, the moral, the business case, i alla tre? Har vi ett behov som vi behöver uppfylla? Har vi ett stort problem som vi ser som finns? Vad vill vi nå? Vart vill vi nå? Vad är målet med mångfaldsarbetet? Vill vi bara bli mer jämställda? Vill vi faktiskt öka produktiviteten på något slag? Vill vi få en bättre arbetsmiljö? Vill vi spegla samfundet utanför oss? Eller vad har vi för mål med det? Och vilken mångfald är det som är viktig för vår organisation? Ger det mer mening att arbeta med en viss kategori eller en viss dimension än andra som då är kopplat till de andra frågorna? Och sen också, vem är ansvarig för arbetet? Vem bär ansvar för att vi faktiskt utför mångfaldsarbetet och uppfyller de mångfaldsmål? Som ju då bör också vara en del av de operativa målen. För jag tror man, om man identifierar mål som bara säger vi ska bli fler kvinnor. Jag säger, men varför det? Varför ger det mening? Ska vi för att vi tycker att det är mer rättvist? Ja, men då har vi ett mål här. Eller för att vi tror att det kan ge någonting annat? Kan vi hitta nya studentgrupper eller ja, vad det nu kan vara. Men verkligen tänka igenom det här. För jag tror också att det är många som går igång med sitt mångfaldsarbete. Därför det ska man göra. Alla gör det idag. Men inte tänker igenom. Så det här tänkte jag faktiskt att ni ska diskutera efter lunch innan ni går igång med caset. Och jobba med det. Så sätter jag ner. Det kommer vi tillbaka till. Här har vi en modell. Som är skapad av två kollegor till mig från Wirtschafts universitet i Wien. Jag är del av en vad kallas för faculty group i en organisation som kallas för Community of European Management Studies. Idag är det global. Det är SEMS. Eftersom det inte är en managementskola så tror jag inte jag känner till. Men det är en handelshögskola i varje, nästan varje land i hela världen är delar av det här. Och man har en double degree masterutbildning som studenterna kan ta. Men där också går vi in och arbetar i fakultetsgrupper som går på tvärs över länderna. Och vi har under 8 år haft en intensiv enveckasutbildning för studenterna som ska börja det här masterprogrammet i gender and diversity management. Och vi har också skrivit en lärobok samman Så den här modellen kommer från ett av kapitlen i den här läroboken. Så det är Hanna P. Egger och Mense Klarbach som står bakom den här. Så jag har inte stulit den. Och det har man visat på vad det finns på olika delar, hur man ska implementera mångfaldsledarskap. Och som du säger så kanske inte är så annorlunda från andra förändringsprocesser som man har i organisationer. Dels så måste man faktiskt känna att man har ett behov av förändring. Och det är lite de här frågorna som jag ställde förut leder till. Varför ska vi förändra oss? Och jag tror att det är ett behov som många måste känna i organisationen för att kunna starta den här förändringen. Och det kan bero på om man har intern eller extern press för mångfald. Intern kan vara att man faktiskt har många olika minoritetsgrupper i organisationen, men som är lokaliserade i olika delar i organisationen, som kanske inte känner sig rättvist behandlade. Eller det kan också vara så att man ser att man har en brist på mångfald i organisationen och behöver fundera på varför är det så? Hur kommer det sig att vi inte har sökande till våra jobb som har en annan bakgrund? Det kan också finnas externa påverkningar. Det kan vara exempel en förändring av lag som man måste anpassa sig till. Det kan vara olika grupper. Här skulle det kanske kunna vara fackföreningar som säger att nu får ni faktiskt ta och skärpa er och göra någonting annat och säga att alla får samma möjligheter. I offentlig förvaltning så har man också, oftast är det då regeringen som talar om hur man ska förhålla sig till mångfald. Det kan vara också om man har en offentlig organisation att man har ett visst ansvar gentemot samfundet att spegla det. Så det kan vara olika typer av krafter som driver det här behovet. Men sen så måste man också, innan man gör någonting, som vi säger till alla våra studenter när de skriver papper och sånt, innan du löser problemet så måste du veta vad problemet är, eller hur? Så då måste man göra en analys av organisationen och se vad är det som vi har problem med? Var finns problemet? Vad är det vi gör fel då i förhållande till mångfald? Och där får man göra en organisationsanalys, samla in massa information, tolka, sätta mål vad man vill uppnå och som då ska hänga samman med den vision man har i organisationen. Och det behöver inte bara vara en vision om mångfald, utan det är om man har en större vision. Det ska hänga samman med den allmänna strategin som man har i organisationen och de allmänna målen som man sätter upp i organisationen. Och där är som sagt viktigt, mångfaldsarbete ska inte vara vid sidan av, utan det ska vara en del utav strategi, det operativa, strategiska mål, operativa mål och så vidare. Sen måste man då, som alla organisationsförändringar, planera och förbereda för genomförande. Vem är ansvarig? Vilka resurser ger vi till det här? Jag tror att det finns få funktioner i organisationer som har så få resurser som en mångfald oftast. Och många gånger så också blir någon mångfaldsansvarig eller mångfaldsdirektör som egentligen inte har någon erfarenhet eller någon utbildning. Det är, vet jag, många, ofta är det väldigt många unga kvinnor eller unga kvinnor med en annan etnisk bakgrund. Man tänker, du är mångfaldig, du kan representera den här. Men det behövs någon som faktiskt har kunskap eller ges möjlighet att skaffa sig kunskap om man nu har utpekat en mångfaldsansvarig. Men det är ju inte bara den som är ansvarig för genomförandet. Jag har pratat väldigt mycket med mångfaldsansvarig för Nordea i Köpenhamn när vi pratade om resurser. Hon säger att hon vill inte ha någon budget. Därför att om hon får en budget för mångfald, eller hon vill ha en liten budget, så läggs ansvaret på henne att genomföra. Men om hon får befogenhet att säga till ledarna att du ska göra det här mångfaldsarbetet och de har resurserna, budgeten, så läggs ansvaret för att faktiskt utföra det på dem. Så det kan man säga på olika sätt. Men det är viktigt att peka ut vilka som är ansvariga, vem som är ansvarig för vad. Sen ska man också som ledare kommunicera ut varför är det här viktigt. För det vet man återigen i nästan alla förändringar. Om de som jobbar i organisationen, arbetar i organisationen, inte vet varför man gör en förändring, så är det väldigt svårt att ändra sig. Man måste få ett syfte, ett formål med det här. Så det är viktigt att ledarna står upp och talar om varför gör vi det här. Inte bara att nu ska vi göra det. Men vi gör det här därför att. Kan man jämföra lite grann med fusioner och uppköp. Nu arbetar jag i två organisationer som har fusionerat. På CBS har jag fusionerat med ett annat institut och sen så Högskolan Inlandet som jag skapar en fusion. Där är det jätteviktigt att man ska få implementeringen, integrationen att fungera. Att man talar om för de som arbetar i organisationen varför genomgick man den här fusionen. Vad är idén, målet med det? Samma sak med mångfald. Och speciellt som man, mångfald är någonting som är rätt så följsamt. Det är många som tycker att det är obehagligt. Tänker det här kommer skada mig. Nu är jag helt plötsligt diskriminerad. Omvänd diskriminering brukar man tala om. Men tala om vad är det vi alla kan uppnå. Och hur kan vi alla få det bättre genom att göra det här. Och sen så ska man implementera och väldigt tydliga saker. Och sen så gå tillbaks. Så en förändringsprocess som inte är modell, som inte är så annorlunda mot andra. Men här med fokus på mångfald. Men också se hur mångfald ska vara en del utan större organisationer. Så man ska analysera det. Så har man de här frågorna som jag hade tidigare. Som jag tror en del att starta analysen. Det finns också andra frågor. Jag kommer gå igenom en modell av Dustin Parker. Som är rätt så känd för det här. Och någonting som kallas för 4R-metoden. Som är, bygger på någonting som heter 3R-metoden som används för organisationsförändring. Men som här har blivit anpassad till mångfald. Och vi pratade förut om normen. Alltså att det är viktigt att definiera normen. Men jag tror också väldigt viktigt att fundera igen på vad avser vi i vår organisation när vi pratar om mångfald. Jag har varit inne i många organisationer och studerat i min forskning. När jag tittar på mångfaldspolicy eller mångfaldsvision så pratar man om alla diskrimineringsgrunder. Men när man går in och pratar med de som ska arbeta med mångfald så pratar de oftast bara om två dimensioner. Vilket är kön och etnicitet. Så det är viktigt att man faktiskt går igenom vad är det vi menar med mångfald. Arbetar vi bara utifrån diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen? Eller har vi en annan definition? Vi kanske har bredare och fokuserar på olika minoritetsgrupper. Det kan vara språk, det kan vara nationalitet. Eller vi kanske tittar på mer på professionen, så vi har funktionell mångfald, professionsmångfald. Eller vad är det som är viktigt? Och här har vi saker som handlar lite grann om makt och resurser. Vem är det som definierar vad som räknas som mångfald? Vem är det som bestämmer de här definitionerna i organisationen? Kommer du se någon som mångfald är annorlunda än vad er rektor ser? Har du annan fokus? Så de här definitionerna och dimensionerna är ju inte objektiva som så. Utan det är ju någon som, och nu kommer vi tillbaka till normen igen. Någon som utgår från en norm och som sedan visar på den andra. Så det är också att fundera på. Vem är det som har bestämt vem som är mångfaldig? Finns det några konsekvenser utav de här definitionerna? Positiva eller negativa? Har vi någon positiv diskriminering som är kopplad till en definition? Eller vad kan det vara för någonting? Finns det, hur kopplas det här? Existerar det en hierarki mellan olika minoritetsgrupper eller mångfaldsgrupper? Är det någon som är mer privilegierad än en annan? Eller är det någon som har större problem än en annan? Här har vi en modell som visar på att man kan försöka fastställa vilken typ av mångfaldsperspektiv eller mångfaldsansats som ens egen organisation har. Och de här tre bygger på forskning utav Eli Thomas som pratade om jag tror de kallar dem för paradigm i sin forskning. Och de studerade olika organisationer som arbetar ut de här paradigmen. Om man anställer folk utifrån diskrimination och fairness-perspektivet, det är mer the moral case, så rekryterar man bara för att alla ska få möjlighet faktiskt att få ett jobb. Och det är fint. Men de hittade där att de som då, de mångfaldiga eller minoriteterna som kommer in i organisationen, de känner att ja, de är välgörenhetsfall lite grann. Alltså det, man, de får inte samma möjligheter, de accepteras inte riktigt för vilka de är. Access and legitimacy. Det handlar mer om, det är verkligen hardcore business case att få tillgång till nya marknadsandelar. Så man tror att man anställer någon med en arabisk bakgrund, så kan den personen hjälpa oss att få tillgång till arabiska marknader, antingen i det egna landet eller om man ska expandera hårt. Och learning perspective, det här när man lär av varandra, det som vi pratade om, hur man ska kunna uppnå en lärande organisation. Motstånd, ja, det är kanske inte så mycket att säga det. Där har man arbetar med, det faller ut, ja. Man arbetar med mångfald, men det finns egentligen ett motstånd. Jag tror bara att den, jag får bara höja rösten. Så man kan försöka klassificera sin organisation enligt de här och också få se hur man arbetar. Om man har motstånd, då vet man är att diversity är antingen någonting som ses som det är en icke-fråga. Det är ingenting som egentligen behöver arbeta med, för vi anställer ju ändå dem som bara som är bäst i organisationen. Eller så faktiskt ser man det som ett hot. Hot då mot majoritetsgruppen, som känner sig att men varför ska vi ta in arbeta med mångfald? Det betyder att vi kommer förlora makten. Ja. Och om man har discrimination and fairness, då ser man att det finns olikheter. Det är de egentligen som orsakar problem i organisationen. Så nu ska vi assimilera de som är olika oss. Access and legitimacy, så ser man att det här med olikheter kan faktiskt skapa möjligheter för organisationen. Man kan, som jag sa, identifiera nya marknader. Och där på något sätt så firar man olikheterna. Men i lärandeperspektivet så ser man att olikheter och likheter både skapar möjligheter, du får se den här in, och kan faktiskt orsaka lite kostnader. Man får arbeta med det. Man pratar här om akkulturering eller pluralism. Och de använder det här sen då för att också se hur man kan implementera. Det kommer en modell till som plockar ihop de här sen. Och då tittar man, vad gör man faktiskt för typ av mångfaldsarbete? Om man då prioriterar, om man har en marginell prioritering för mångfaldsledarskap eller en betydande eller en väldigt strategisk. Om det finns en drivkrafter mot mångfald som är låg, moderate eller high. Och så visar de här att om man arbetar episodic med mångfald, så har man enstaka saker, kanske en liten utbildning här, en träning där. Man skriver mångfald policy, men man följer inte upp den riktigt. Om man ligger på freestanding, så arbetar man rätt så mycket med mångfald. Man kanske har återkommande utbildningar. Man har en handlingsplan som man skriver om varje år, men de är inte ihopkopplade. Det är lite öar som finns var för sig i organisationen. Om man sen har mer systemisk, så kopplar man ihop mångfaldsarbetet med organisationens hela strategi och ser till så att det är en del utav det här. Och det också har då påverkan på hur man implementerar det hela. Som ni ser här, att man har ad hoc, någonting som pågår hela tiden, och någonting standalone eller någonting som är integrerat i organisationen. Också visa på vilka som, hur man kontrollerar det och vilka som blir belönade för det. Och här är det så att det är alla de som är ute på linjerna som har kontroll som ansvar. Vi ska titta på det som kallas för 4R-metoden, som tittar på representation i organisationen. Vem finns representerad vart, på vilka nivåer, vilka typer av ställningar. Vilka resurser tilldelas till olika delar av organisationen. Finns det en ojämlikhet i vem som får mer resurser än andra? Och kan det hänga ihop med representationen kanske? Hur genomför man olika saker? Och vad finns det för rätt? Vi ska titta på de här lite mer. här kan man börja räkna huvuden om man kan göra det till att börja med. Vilka är då de anställda, och speciellt om man då tittar förhållande till de definierade mångfaldsgrupperna som vi har tittat på, eller som vi har definierat organisationen. Hur många av de olika minoritetsgrupperna finns faktiskt i organisationen? Och var finns det någonstans, på vilka hierarkiska nivåer, vilka enheter? Finns det finns de klustrade på olika ställen? Och det här kan man på något sätt se, vad har vi för typ av jämställdhet eller mångfald i organisationen? Sen så, vilka enheter, vilka grupper får mer pengar än andra? Klassiskt kan man kanske kan säga, om man tittar på kommunnivå, så vet för 15 år sedan så började man helt plötsligt bli medveten om att jenters fick färre anslag till deras fritidsutövningar än vad pojkar fick. Så ishockey fick mer pengar i kommunen än ridskolor eller ballett eller något sånt. Och det är en sån typisk exempel på hur resurstilldelning är ojämlik. Och det kan också se kanske i organisationer. Finns det då vissa grupper, vissa enheter, vissa avdelningar som alltid får mer resurser eller färre resurser? Och kan man då koppla det kanske till representationen, så kan man börja ana att det kan finnas en viss en skevhet här. Så man tittar på finansiella resurser, på makt. Hur fördelas makt i organisationen? Är det vissa enheter som har mer makt än andra? Är det självklart eller är det inte självklart? Är det någonting som det bör vara i organisationen eller inte vara? Hur ligger kunskap? Har man vissa enheter som har mer kunskap om utövandet eller om organisationen eller annat än andra? Är det så att vissa enheter skulle ha behöva mer kunskap, men de får inte den typen av medarbetare? Också utrymme, storlek på kontor, placering utav kontor, högt eller lågt. Vilken material man får arbeta med. Är det vissa grupper som har toppmaterial som alltid är välunderhållet, medan andra får hålla till godo med begagnat som de andra har använt? Eller, alltså, många sådana här saker kan man börja titta på och se. Det visar då hur viktig den här gruppen eller enheten anses vara. Alltså inte hur den faktiskt är, men hur man ser på den i organisationen. Så kan man också se hur det genomförs det här. Vad är orsakerna med, bakom hur man agerar, tilldelar det här ovanför? Ja. Och sen så det här med rights, rättigheter. Det är det som de externa lagar och regler. Så om man sätter samman de här och tittar, så kan man få en rätt så bra överblick om faktiskt om det pågår någon strukturell diskriminering eller ojämställdhet i ens organisation. Och man kan göra det, som vi sa, både på mer en mesonivå och på en mikronivå. Men genom att arbeta med lite olika typer av data. Men där tror jag ändå att, speciellt om man då jobbar i en mindre enhet, så har man väldigt god kunskap. I ett forskningsprojekt som jag jobbar med just nu, där vi tittar på invandrare, bakgrund speciellt, så har vi jobbat i ett par år nu med en tillverkningsindustri, en biomedicin, som helt övertygade bevisst om att de inte fanns ingen diskriminering alls i deras organisation. Så jag och min forskarkollega, vi satte oss ner med deras HR-direktör och HR-assistenten. Och så gick vi igenom avdelning för avdelning, individ för individ. Och de vet ju exakt vilka folk är. De kanske inte vet alla sexuella läggning, men här var det fokus på etnicitet. Där vi kunde se andra generationens invandrare, nyanländ, kom till Sverige för 15 år sedan, svensk och så vidare. Vi kunde se vad de hade för befattningsnivåer och vilka löner. Och när vi hade gjort det, så sa HR-direktören: nej, men det är ju diskriminering. Det finns ju en strukturell diskriminering här. Det har vi aldrig tänkt på, för vi trodde att vi bara... Och det kunde vara kunskapen, genom att vi kunde sitta med individ vid individ och de hade den kunskapen. Har man en större organisation, så brukar det finnas så att man kan ta sitt personalregister och skicka till norsk statistik, tror jag, och på med vad heter det, personnummer, civilnummer, så kan de se om invandrar bakgrund eller inte. Så då kan man få tillbaka, inte per individ. Statistisk centralbyrå, tack. Ja, men det. Ja. Och så då får man inte tillbaka per på individnivå, men man får tillbaka på en gruppnivå, så kan man se hur många med invandrarbakgrund har vi, hur många som finns på olika ledarnivåer och så vidare. Så det vet, i alla fall i Sverige kan man göra det och betala. Jag vet inte vad det kostar, men man får betala för det.
Det kan man ju bruka internkast.
Ja, precis. Så ofta så har man otroligt mycket material som man kan använda, men som man inte använder. Och där handlar det inte om att hänga ut någon och kategorisera, men för att se om det finns en systematisk snedvridning i organisationen.